Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkommen till Trädgård, trädgård, trädgård.
Med Dixon och Wilson. Detta är vårt första riktiga avsnitt. Avsnitt nummer 1. Ja, men de två första avsnitten så kommer vi att gå lite back to basic. Vad kommer vi ta upp, Nicole?
Ja, men back to basic, det handlar ju om att göra sin hemläxa. Att göra de här, det tråkiga jobbet först. Att man gör behovsanalys och platsanalys. Att man verkligen tar reda på vad man har för förutsättningar innan man sätter igång med det roliga att formge och skapa sin drömträdgård.
Mm, det var bra förklarat. Så vi hoppas att ni känner er taggade att följa med på den här resan. Mm. Du, Nicole, är det inte ganska passande att... Vår podd kommer nu när Sveriges bästa odlingspodd har lagt ner. Odla i P1.
Odla med P1. Jättetråkigt att det har lagt ner.
Ja, jag har lärt mig otroligt mycket från det programmet och såg fram emot det. Varje måndag satt jag där och lyssnade med spända öron. Vad ska de ta upp nu?
Mm. Vi får hoppas på att ni som lyssnar här kommer få någonting annat kul att lyssna på som har med trädgård att göra istället.
Mm.
Inte för att vi kommer kunna ta odla med P1-plats, såklart.
Nej,
det var lite väl. Vi ska göra vårt bästa.
Ja, det ska vi verkligen göra. Och vi kommer dela med oss av allt vi har lärt oss på vägen och kunskaper som vi har samlat på oss. Men du, innan vi sätter igång med allt det här så vill jag veta vad du har gjort i veckan.
Ja, jag har gjort många olika saker den här veckan. Dels var jag åkte skidor förra veckan med familjen, vilket var väldigt skönt att komma bort från ritbordet.
Och, inga brutna ben?
Jo.
Men, nej!
Men inte, jo.
Inte
men,
du, men, hoppas jag.
Nej, inte i vår familj. Men vi reste med två andra familjer. Och där var det lilla Emilio som bröt benet första dagen på skidskolan.
Nej!
Mm. Ja, nej, men så det var en tråkig start såklart. Men sen hade vi ändå en väldigt fin vecka. Och sen så kom jag tillbaka bara som en käftsmäll tillbaka till jobbet och haft massa saker. Jag har bland annat varit på Formex som har varit den här veckan.
Oh, har du sett några nya trender?
Ja, men de pratade lite om trender men jag var inte där så länge. Grönt! Fick jag höra av Trendstefan är den nya färgen för i år. Och det känns väldigt passande då. Det går lite hand i hand med våran podd.
Mm. Vi kommer behandla mycket grönt i den här podden.
Ja, så det är bra. Nej, men jag var faktiskt bara där en liten kort sväng för att skulle stå på scen och berätta om min bok. I huvudet på en trädgårdsdesigner som kommer ut i mars. Och det var första gången som jag stod på scen sådär med publik. Så jag var väldigt nervös.
Känns det inte helt sjukt nu då? Nu är det ju nästan där. Har du fått boken i handen än? Ja. Nej.
Nej gud, vi håller på med slutkorv. Och Bea som formger boken, hon håller på och liksom finslipar det här nu. Sista med formen. Så den går på tryck i mitten av februari. Det är slutspurten på den. Det känns helt sjukt. En väldigt rolig fas nu när det liksom börjar utkristalliseras vad det är för bok. För det har liksom varit ett ett sökande såklart hela tiden. Så här, vad, åt vilket håll ska man gå? Blir det här bra? Vem vill läsa det här? Och sen så börjar man hitta någonting, så skruvar man på det och så liksom.
Mm. Kommer du ihåg när vi pratade någon gång i höstas och du sa, nej men vem kommer vilja läsa den här boken? Och jag sa till dig att jag hade känt exakt samma sak, ungefär vid samma tidpunkt också när jag skrev min bok. Och så fick jag veta av min redaktör att det alla känner så. Att
man får liksom i den här processen, skapande processen av en bok.
Ja, och att det är så sjukt att man kan känna så. Att nej, det här är bara skit allting. Ingen kommer vilja läsa den här boken. Och sen så blir man ändå ganska stolt och nöjd.
Ja, när man börjar se komma liksom texten komma ihop med bilderna och formen. Och det börjar liksom bli en helhet. Och då blir det någonting helt annat än bara massor av sidor med text. Och jag som hade råkat skriva alldeles för mycket text dessutom.
Men det är väl bättre det än för lite, tänker jag.
Ja, jo, absolut.
Då kan eller så kan man bara slänga in en extra bild.
Ja, nej, men då kan man i alla fall plocka ut godbitarna så. Ja, nej, men så det har varit Formex och det har varit korv på boken och skidresor. Men du då, hur har din vecka varit?
Jo, men det är mycket nu med Malmö Garden Show. Nu sätter vi ju verkligen igång. Vi ligger ganska bra till. Men det är ju fortfarande mycket som ska göras.
Och sen så jag vet vad det är. Kan inte du berätta lite mer?
Ja, men Malmö Garden Show är ju en av Sveriges största trädgårdsfestivaler som är vartannat år. Och i år så är det 24-26 maj. Och då är det i Malmö. Och det är helt gratis, öppet för alla och en var. Och det är maxat med trädgård. Vi har utställningsträdgårdar som håller väldigt hög kvalitet. Vi har utställningsbalkonger, föreläsningar, en jättestor trädgårdsmarknad som faktiskt blev klar igår med alla utställarna. Så det känns också jättespännande.
Vad betyder det, en trädgårdsmarknad?
Det är en stor marknadsplats med massa tält där försäljare står. Och alla ska ha någonting med trädgård att göra. De ska hålla god kvalitet. Inte massa krimskrams, alltså plastsaker som inte har något hållbarhetstänk och så. Och så mycket, mycket växter.
Mm.
Så att den är väldigt populär och... Nu vet jag inte exakt hur många utställare vi har, men det är ganska många.
Gud vad kul. Jag längtar. Jag ska komma ner till det här. Det ska bli fantastiskt kul.
Mm, det ska bli roligt att visa dig. För du har aldrig varit där, va?
Nej, det har jag inte.
Nej. Ja, nej, då ska jag guida dig runt.
Då har jag någonting. Och när är det? Berätta. Vilket datum? Så att man har någonting att skriva upp i sin kalender.
24-26 maj. Mm. Och sen så har jag börjat jobba med Eurovision, med gestaltningen till Eurovision. Det känns jätteroligt att vara i ett sånt megaprojekt.
Mm. Var någonstans kommer det vara?
Det kommer också vara i Malmö och så kommer det vara på olika ställen i Malmö. Och Eurovision Village, alltså där alla fans kommer samlas och sånt, det är Folkets Park.
Mm.
Och sen så försöker jag hålla mig från att så en massa saker för tidigt. Jag
har dock... i dina odlingsfingrar, för det gör det mig.
jag vet. Jag har i och för sig, i lördags satt jag och beställde hem jättemånga frön och jag fick en arg blick av min man Kristoffer när han... Så när jag sa, ja men jag har bara beställt det vi verkligen behövde. kanske någon extra.
Stämmer det Linnea? Alltså, det ni bara behöver?
Jag har beställt det vi behöver och sen så måste få testa någonting lite extra.
Vad är ditt extra i år då?
Olika prydnadsgräs, tänkte jag.
Mm. Perenna eller annuella?
Annuella.
Eller
annuella blir det framförallt. Mycket för att ha till buketter och för att torka och sådär. Också att skapa en vacker sommarrabatt, tänker jag.
Det blir lite yvigare då.
Mm.
Hela intrycket där.
Ja, och det är ju så. Om man inte får prova nytt så lär man ju sig ingenting. Så att det är ju viktigt att få testa. Hör du det, Kristoffer?
Men det kanske
och du
det här,
då?
Ja, nej men ja, jag har börjat med så smått här nu med gurkgardin. Det är ju någonting som jag alltid kickar igång med när jag har städat bort julen och nyår. Då petar jag ner gurkgardinsfröer. Och så liksom driver jag upp de här gurkgardinerna en på varje sida, gurkplantorna på en på varje sida fönstret. Och så klättrar de upp och så ramar de in sen fönstret så otroligt vackert. Och så skördar vi gurkor i mitten av mars när det ibland till och med är snö ute.
Det är ju himla coolt. Men behöver du addera extra ljus då eller?
Ja men absolut. Vi har ju växtbelysning fram till slutet av februari ungefär. Tills att ljuset är åter. Mm. Men så det är liksom, det gör jag alltid efter nyår. Och sen så har jag kickat igång också verbena, eukalyptus och min favoritchili, lemon drop, som smakar lite citrus. Den älskar jag.
Den är god.
Mm. Så det är lite så, det som jag smygstartar med så här tidigt. För att de har lite lång utvecklingstid.
Mm.
Förra avsnittet var ju liksom inte top notch när det kommer till tekniken. Men ni ska veta att vi klipper och spelar in och gör allting själva. Så vi kommer lära oss på vägen.
Ja, och jag har byggt en liten poddstudio för att få bättre ljud.
Ja, och en väldigt fin sådan dessutom. Blommig. Ja. Så fin.
Man får ju passa på.
Ja.
När man har all den här tiden.
Men du Linnea, ska vi börja prata om vårt huvudämne som vi ska behandla här idag i första avsnittet?
Ja!
Vi ska ju prata om hur och var man börjar när man ska planera och skapa sin drömträdgård. Och det är ju verkligen då att man behöver ju dels drömma.
Ja, börja, det är viktigt.
Stort. Börja stort. Och sen börja ringa in, vad har vi för behov? Och sen så i nästa avsnitt så kommer vi mer prata om platsanalysen. Alltså att se vad man har för förutsättningar på platsen där man bor helt enkelt. Och prata lite om ståndort och rätt växt på rätt plats och så. Men idag ska vi prata om drömmar och behov. Då måste jag bara fråga dig, vad ska en drömträdgård innehålla för dig?
Ja, först och främst så måste den innehålla gulliga djur, till exempel våra söta små ankor som hjälper oss med mörda sniglarna.
Jag vill också ha en anka.
Ja.
Det, jag måste kolla mina grannar om jag kan få ha en anka här. Vi bor ju väldigt tätt bebott här, så att, det är kanske inte optimalt med anka här, men jag hade behövt den.
Ja, jag får... Du får låna en av mig. Eller två, de måste ha sällskap.
De kan komma på semester hit.
Precis, det är bra.
Det finns inte
Ja, för vi har ju inte så mycket mörda sniglar längre. Så att då behöver de komma hem till.
Tyvärr, ja.
Men ankor är viktigt. Ja, ankor är viktigt. Alltså alla djur är viktiga för mig i min trädgård. Men sen så är det ju att möjligheten att odla ätbart. Och blommor såklart. Men det måste vara min drömträdgård är en oas som jag inte vill lämna. Som jag bara vill stanna i och där jag kan slappna av. I nuläget så kan jag ju inte slappna av så mycket eftersom jag bara ser allt jobb. Och så kanske det kommer alltid vara. Men då kanske det är mer jag som måste lära mig att slappna av i min drömträdgård.
Mm.
Och sen så drömmer jag också om något form, ja men en pöl.
En pöl.
Att bada i.
Då ser jag framför mig Linnea som ligger på marken i en centimeter vattenpöl. Och simmar. Men det är inte en sån pöl du menar.
Nej, lite djupare än så. Men just en större yta där vi kan samla vatten när det regnar mycket. För att ha till torrperioderna. I framtiden kommer det nog vara mer och mer extremväder, att det regnar under en längre period och sen att det är torrt under en längre period. Och om man dessutom kan bada i den här vattensamlingen så är ju det perfekt. Så då tänker jag, man får ju rena det vattnet. Ja men en riktig naturpool, så att man får ju ta hjälp av växter och kanske något filter och sådär. Min man säger att ankorna inte får bada i den poolen. för då kommer de bajsa.
Vad säger du om det?
Jag vill ju simma tillsammans med
min anka. Du vill ha dina badankor. Ja.
Ja, så vi får se helt enkelt. Ja, men vad är dina drömmar då? Vad behöver en trädgård ha?
Ja, en drömträdgård för mig ska nog innehålla många rum. Det tycker jag är en drömträdgård. Det försöker jag jobba in i våran trädgård också. Men en trädgård som jag så bara verkligen älskar. Jag vet inte, har du varit och besökt Ulla Molins trädgård i Höganäs?
Nej, jag har ju inte det. Men jag har sett mycket bilder därifrån.
Den är för mig en drömträdgård. Det är så här, man kommer in genom en liten liksom, grind. Och sen så är det bara ett helt hav av murgröna som täcker marken och träden. Och det blir väldigt så trollskt. Och sen så går man vidare via liksom ganska smala gångar. Och så kommer man till olika rum. Och de här rummen är inte alltid uppbyggda kring en funktion. Det finns i och för sig en fruktlund. Men sen så finns det en damm som den är uppbyggd kring. Och det finns en liten bänk där man bara kan sitta och njuta av saker. Och så tar man sig upp för en liten trappa och där kommer till rum. Och sen kommer man genom en jättefin murad, eller en jättefint putsad mur. Och så kommer man in till köksträdgården. Det är många olika rum som man aldrig i hela sitt liv hade kunnat föreställa sig när man stod ute på gatan.
Mm.
Där ser man bara en häck.
Du beskriver det väldigt bra. Man kunde verkligen följa med dig där på din promenad in i trädgården.
Det är liksom bara ett exempel på en drömträdgård för mig. Att det finns många olika rum som man inte kan se på en gång. Och att alla rummen inte är då skapade baserat på en funktion. Utan det kan ju också bara vara ett rum som är vackert. En annan trädgård som jag vet som du har varit i också är ju Fenton House i London. Där har de ju också många olika rum. Där var det också, jag vet inte om du kommer ihåg, det var ett rum där det liksom bara var en bänk. Och sen så är det liksom en gång. Och sen så på båda sidor är det liksom sådana jättefrodiga rabatter med perenner som bara hänger över. Och så det enda man ska göra i det där rummet är att sitta på den där bänken och njuta av rabatten och växtligheten. Det är rummet skapat kring. Och det tycker jag väldigt mycket om. Det är en drömträdgård för mig. Nu vart det lite långt, men vi kommer prata ännu mer om det i ett helt avsnitt sen. Då kommer vi prata om just olika trädgårdsrum och hur man skapar dem. Men det är jätteviktigt för mig. Och sen också för mig att odla. Att liksom verkligen få odla saker som man kan äta och snittblommor som man kan plocka till buketter och sätta på bordet. Det är liksom, det är en oslagbar känsla att äta egenodlade grönsaker. Och det är ju väldigt spännande tycker jag, för att vi odlar ju på helt olika, inte olika sätt och inte heller olika förutsättningar, för vi har ju samma zon. Men vi har ju,
zonsystrar.
Vi är zonsystrar. Zone 3. Zone 3. Men du har ju en väldigt stor tomt och ni odlar för att vara självhushållande. Och jag har inte alls en lika stor tomt. Vi har ungefär 650 kvadratmeter, en sån klassisk egna hemsträdgård med knotiga gamla fruktträd och bärbuskar och köksträdgård. Men på denna yta kan man ändå odla väldigt mycket ätbart och man kan vara självförsörjande, inte på samma sätt som ni, men man kan ju välja vissa grödor som man vill vara självförsörjande på.
Ibland kan jag känna att det är en drömträdgård för mig att den är liten. För att hinna med. För att nu ska jag inte låta bortskämd det här att jag har en stor trädgård, men det innebär ju extremt mycket arbete. Och vi har lite för lite tid. Så att det blir också en frustration som gör att man kanske inte njuter lika mycket som man borde. Men det är ju också de här rummen du nämner. Det är ju det som gör en trädgård spännande. Och det är också det som gör att man kan slappna av kanske. Att man accepterar
inte ser allting som behöver göras på andra sidan häcken.
Precis. Och att man kanske gör klart ett rum. Och sen så får man njuta av det och så skiter man i det som är på andra sidan häcken. Mm.
Ett annat exempel på drömmar när det kommer till trädgård, det är ju när vi var och hälsade på Pernilla och Henke. När de skulle skapa sin drömträdgård som då var med tema Kuba 70-tal. Det tyckte jag var väldigt roligt. Att de drömde om någonting. Eller de hade en dröm. De har dessutom aldrig varit på Kuba. Men de hade ändå en dröm om av liksom, de här färgerna. Och hur de, liksom. Så det tycker jag är roligt. Att de hade den här drömmen som de började med innan de satte igång.
När man gick in genom den där bambuporten. Så var det ju som att man hade hamnat i en helt annan värld.
Mm. Men de hade ju liksom, drömmen konkretiserade de verkligen. Det blev ett tydligt koncept och de jobbade med en röd tråd inifrån och ut. Men det här ska vi också prata om i ett eget avsnitt senare. Hur man då kan sätta ett koncept i sin trädgård för att få den här få allting att hålla ihop. Men det är alltid bra att börja stort och drömma stort och sen skala ner. För att kompromissa, det får man ju nästan alltid göra.
Ja, jag är jättedålig på att drömma. Jag är alldeles för inkörd på reality. Alltså, så här, jo men det kommer ju inte gå för att. Nej, så kan vi inte göra för att. Jag tror det är en yrkesskada. Att man, det är svårt att släppa all den där kunskapen som man har och istället så bromsar man sig själv. Så det är nog något jag ska göra. 2024 ska jag lova mig själv att drömma mer. Ja, nu har vi ju pratat lite om våra drömmar. Och att det är viktigt att drömma. För det är det ju verkligen.
Mm.
Och efter man har gjort det så kommer behoven. Vad har du för behov av din trädgård? Vad måste du kunna uppfylla? Och då kan man ju ta som exempel från drömträdgården med Luleå. De hade behovet av att odla, att förlänga sin säsong. Och hur gör man det? Är det genom ett växthus eller ska man hitta en bättre del av trädgården som kanske är lite mildare än en annan del av trädgården?
Man behöver se över vad man har för behov i sin familj. Men du Linnea, när ni flyttade till ert hus, vad hade ni för behov?
Ja, men det var ju det här att vi ville odla. Att vi har hundar, nu har vi ju bara en hund kvar. Men det här sista kissen, innan man ska gå och lägga sig så måste hunden kunna springa ut. Kissa lite.
Vad behöver man då? Alltså vad är det för behov man behöver då? Behöver ni en plätt eller behöver ni en... Alltså vad kissar, jag har ingen hund. Vad kissar hunden sin sista kiss? Ja,
nej men man behöver en trädgård som är inhägnad. Så att inte hunden sticker efter något rådjur som står och som har dykt upp där i skymningen. Så att en inhägnad trädgård och gärna en bit gräsmatta där hunden kan springa runt på och nosa och lite sådär. Så att det var väl egentligen de största behoven vi hade när vi flyttade hit.
Mm.
Att hänga in och att kunna odla vår egna mat.
Mm.
Vad har ni för behov?
Ja, vi kan säga har lite olika behov i vår familj. Dels är det jag, odlingsnörden, som har mitt behov. Och sen så har vi ju barnen. Som har sitt behov. Och där har vi liksom som en liten konstant fight. Det estetiska versus studsmattan.
På 600 kvadratmeter dessutom.
Ja, ja. Men det är verkligen en hatkärlek med studsmattan. För att den är ju... Den gör ju att jag kan få vara ute i trädgården. Nu börjar de bli lite större, mina barn. De är ju 11 och 8. Men när de var mindre så hade inte vi haft studsmattan så skulle jag behöva gå till parken hela tiden med barnen. Och nu kunde jag ju istället då hålla på i trädgården och odla och påta medan barnen hoppade bredvid mig. Så det är ju en hatkärlek. Men den är ju inte vacker.
Men du har ju ärvt din trädgård. Är det någonting där som begränsar dig? Alltså finns det ett behov att bevara saker som din mamma har?
Gud ja. Vissa saker kommer jag aldrig röra. Det är ju till exempel min mammas magnoliaträd. Som blommar så vackert varje vår. Ibland blommar den lite längre om den får rätt förutsättningar. Ibland går det över väldigt snabbt. Men den är ju otroligt vacker. Den får liksom såna stora tulpanformade blommor. Och det här trädet fick mamma när hon fyllde 50. Och planterade då som ett litet träd. Och nu så är det ett jättestort, vackert träd. Det kommer jag aldrig i hela mitt liv att ta ner. Och sen finns det lite andra typer av växter som mamma har planterat in som jag vill bevara såklart.
Och det är ju också ett behov ju, att vara den biten.
Det är ett behov att få ha kvar en del historia. Dels från min mamma, men också så finns det ett behov av att ha kvar lite som också faktiskt fortfarande finns kvar från egnahemstiden, eller 30-talet när huset byggdes, de här egna hemshusen. Jag känner ett starkt behov av att ha kvar de här knotiga gamla äppelträden som numera växer upp ur grus i vår trädgård.
Mm.
Nej, men så absolut, man kan ju verkligen ha ett behov av att behålla någonting också. Ett annat behov som jag tror att både du och jag har, det är att våra trädgårdar ska vara ett experimentalfält där man kan få testa nya idéer också hela tiden.
Ja, definitivt. Det är ju det som är lyxigt med att ha en trädgård och att jobba med trädgård, att du hela tiden kan vara steget före. Kommer det här funka hos en kund eller på en besöksanläggning eller så? Ja. Om vi ska till exempel räkna upp lite av de här vanligaste behoven som uppstår när vi till exempel har trädgårdsrådgivningar hos kunder eller när vi ska jobba med en design till en trädgård.
Mm.
Vad är dina vanligaste som alltid dyker upp, som man liksom inte kommer undan?
Mm. Nej, men jag har ju ett verktyg som jag alltid jobbar med när jag åker till kunder. Och det är att de får fylla i en checklista som jag har. Och den kan man ju, en checklista, alltså att checka av och ringa in vilka behov och vilka drömmar man har. Så jag tänkte att vi kan gå igenom lite grann de sakerna som vi ber våra kunder checka av och ringa in.
Mm.
Och det som man brukar, eller det som kommer upp som första grej på min checklist i alla fall, är ju sittplatser. För det är ju ofta ett starkt behov som många har. Man vill ju ändå ha någonstans där man ska slå sig ner. Och då vill man ju också titta på vad för typ av sittplats är det. Är det en liksom matplats där man ska sitta rak i ryggen och kunna sitta många runt ett bord? Eller är det så att man kan vara lite mer chill? Att man liksom får sjunka ner lite skönare i lite loungemöbler? Eller är det några solstolar som riktar sig mot solen? Eller är det ett litet kafébord i köksträdgården med två stolar där man bara kan sätta sig ner och ta en kopp kaffe medan man tittar på sina odlingar?
Så ja, vad mysigt.
Ja, och sen så att liksom vad för typ av sittplats, men också för hur många personer ska det få plats då på varje sittplats. Är det för 4 personer eller för, jag har liksom jättestor familj och vi har jättemycket vänner och vill kunna ha någonstans där det ska vara ett långbord. Så liksom för hur många personer, och det kanske man, det här stora långbordet kanske man inte kan ha på alla sina sittplatser, men då vill man veta när samlas man oftast med så många personer. Är det framförallt för en middag?
Mm.
Då kanske man vill ha den i kvällssolen. Eller är det framförallt mitt på dagen när man bjuder på kanske fika? Då kanske det ska vara någon annanstans. Så att en sak, först liksom ringa in, vilka behov har vi?
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Och sen också tänka på då, när vill man ha sol på de här platserna?
Mm.
Eller skugga?
Precis, för skugga är ju, det glöms lätt bort alltså. Mm. Men de här varma sommardagarna när man knappt orkar vara i solen, då behöver man ju skuggiga sittplatser.
Mm. Mm. Men de skuggiga platserna kan man ändå skapa lättare än de soliga. För finns det ingen sol, finns det ingen sol.
Men nej, det är sant.
Kan man ju alltid skapa. Så att den här skuggeplatsen kan man alltid ändå någonstans trycka in. Följa solen är ju väldigt viktigt när man skapar sin trädgård. Särskilt i vårt land.
Alltså jag brukar fråga ganska mycket, hur mycket tid har ni? Hur mycket tid kan ni lägga på den här trädgården? Och så får man utgå ifrån det helt enkelt. Är man en småbarnsfamilj som, där man ska skjutsa och lämna hit och dit, ja då kanske man har 2 timmar per helg. Då får man ju anpassa trädgården efter det.
Men anpassar du trädgården? Jag tycker det här är så spännande. För att det är, tycker jag ofta, som man säger, att vi har inte så mycket tid med trädgården. Den får gärna vara lättskött.
Hur tänker du? Men du, det är ju det där, den lättskötta trädgården, det tycker jag vi sparar till ett eget avsnitt. För det är ju det alla vill ha. Så det släpper vi inte här nu.
Nej. Då får man lyssna lite längre för att komma in till,
precis.
The magic key to success, att hitta den lättskötta trädgården.
Ja, men du, ett område som ofta glöms bort är ju mitt älskade logistikområde, aka backstage, som vi kallar det här hemma. Och det är ju ett område där man har sin kompost, sin trädgårdskompost, där man samlar, ja men har man fått gödsel av sin granne till exempel, så kan man samla det där för att vänta till nästa år när man ska ha ut det i bäddarna. Det kan vara, du kanske har hittat massa härliga stenbumlingar som du behöver spara till ett projekt längre fram. De ska vara på logistikområdet. Eller du kanske, det kanske har trillat ett träd som du har sågat upp massa snygga stockar av. De ska finnas på backstageområdet för förvaring så att du kan använda dem när du behöver dem. Och jag menar, har man en liten trädgård så känns kanske ett backstageområde väldigt, det känns för mycket. Jag vill ju ha någonstans och jag vill utnyttja min trädgård till max, och då kan jag inte ha ett hörn som är fullt med massa stenbumlingar. Men då kan man ju bara göra den lite mindre. Men jag bara tänker att vi har ju jättestort, så självklart kan vi ha ett stort backstageområde, men det går att skapa i en liten trädgård också. Och jag tror att det är viktigt, speciellt när man ser hur populärt det är med att återbruka i trädgården. Att man använder gamla material som används till något annat, och sen så skapar man någonting i sin trädgård med de här materialen. Då behöver man ju någonstans att spara de här materialen. Men det är i alla fall ett område som, eller ett behov som jag tycker fler borde tänka på.
Ja, för det är precis, och det finns ju fler sådana behov som man lätt glömmer bort. Till exempel, de vackra, fantastiska sopkärlen. För det tycker jag är så synd, när man har så här, man kommer till någon och så är det fint med lite krukor och blommor. Men ändå ser de här, det första man ser, de här två fula kärlen. Mm. Det finns ju massa spännande saker man kan göra kring det.
Ja, vad brukar du rekommendera?
Jag tycker ju, om man kan, så tycker jag det är snyggast om man kan bygga in dem i en ficka av häcken. Och inte tillföra, man kan ju bygga liksom träkonstruktioner till exempel. Men jag tycker nästan att det är snyggast att få bort dem och dölja dem med växtlighet.
Det finns ju inget som älskar sopkärl så mycket som en härlig vindpust. Så att man behöver ju tänka på det också. Hur skyddar jag dem från att rulla iväg ner för gatan eller välta och allt mitt skräp åker ut? Och en häck är ju väldigt bra där, för att den tar ju mycket av vinden. Så måste det vara praktiskt för de som hämtar sopkärlen också. Så att det inte ökar deras arbetsbörda, för det är nog ett ganska slitigt jobb att hämta de där kärlen alltså.
Kan också säga att det är ett slitigt jobb att bo på den sidan av gatan där de skottar upp all snö så här års.
Då måste du gräva dig fram till sopkärlet.
Ja, och det hade kommit så mycket snö när vi var i fjällen. Så att då tömde de ju inte våra sopkärl, eftersom att det var snö framför. Ja, men jag bor på den sidan av gatan helt enkelt.
Nej, men de där fulingarna måste man tänka på. Och lika så just var bilen ska stå. Har man mycket cyklar i familjen? Hur ska de parkeras? Behövs det kanske ett litet cykelskjul? Kan även barnvagnen få plats där? Eller sopkärlen få plats där? Det är de här tråkiga grejerna som man också behöver tänka på. För att det kommer man inte undan.
Nej. Hur många cyklar? Hur många bilar? Och sen så finns det ju då mått för vad man rekommenderar på bredd för varje bil. Och så får man räkna på det där, hur man ska få ihop det. Men innan man börjar räkna på det och fundera på lösningarna, så är det alltså behoven som vi ringer in. Så att hur många av alla fordon ska man få plats med? Ja, men då har vi pratat om det här med de nödvändiga och praktiska behoven. Och vi har pratat om sittplatser. Vad för mer behov kan man tänkas ha?
Ja, men odling är ju ett behov som ofta kommer upp när man har när man är hos kunder. Ja?
Ett starkt behov, vill jag bara säga.
Ett väldigt starkt behov. 102 000% starkt behov.
Nej, men faktiskt, okej, nu pratar jag väldigt mycket för dig och mig, att vi har väldigt starkt behov kring det. Men många som jag kommer till har ett behov av att odla, även om det bara är en liten pallkrage.
Kryddor.
Ja.
Kryddor är väldigt poppis.
De flesta vill faktiskt få in en liten yta. I alla fall någon pallkrage att odla i brukar de flesta vilja ha.
Och det blir ju bara mer och mer och mer och mer populärt. Mm. Och jag har ju en teori där, som jag brukar säga. Alltså, det var ju, nu kommer jag inte ens ihåg när, men du vet när surdegsbrödet blev poppis. Mm. Man skulle baka det. Mm. Det var ju det första då. Åh, jag ska baka mitt egna bröd som jag ska föda min familj med. Lite den så. Och sen helt plötsligt blir det poppis med trädgård och odling. Och det är ju samma sak där. Jag sitter framför datorn hela dagen på jobbet. Jag kan klicka hem mat och saker till min familj. Men man gör ingenting rent praktiskt. Så därför tror jag det här behovet av att odla sina egna grönsaker. Jag vill kunna ge mina barn goda, nyttiga morötter. Visa dem hur man gör. Det är därför jag tror den trenden kom liksom direkt efter surdegstrenden. Så blev det grönsaksodling. Mm. Och det handlar nog mycket om att man vill känna sig kapabel. Och att man kan liksom föda sin familj.
Och det blir ännu starkare, tänker nu, hela med det här med prepping. Att man, ja. Vad gör man om krisen kommer? Då är det väl toppen om man kan odla sin egna mat.
Mm. Ja, men då har vi hittat behovet. Jag vill odla min egna mat. Vad behöver man för att kunna göra det? Ja, man kanske behöver förlänga säsongen. Då behöver man ju ett växthus till exempel. Eller en odlingstunnel. Hur stort ska det här växthuset vara? Vad för typ av köksträdgård behöver du? Det finns ju, man ska ju gärna ha köksträdgården så nära huset som möjligt, så att man faktiskt tar sig dit och rensar och vattnar och gör allt man ska. Vi har ju våran köksträdgård så långt från huset som möjligt, och det gör ju att man kanske drar sig för att gå dit. Mm. Så att det är ju ett tips att ha det så nära som möjligt.
Det blir enkelt att skörda, det blir nära.
Precis. Mm. Och barnen kanske vill ha bär.
Mm.
Frukt. Det är ju ett behov. Man vill kunna...
Alltså, jag älskar det bara här när barnen går omkring. Och jag kommer ihåg när Florence var mindre och man liksom inte riktigt kunde se henne bakom buskarna. Man bara såg hur det rörde sig så här, i bärbuskarna. När hon var där och bara stod och bara njam, stoppade i sig alla de här små hallonen och vinbärna och krusbären. Det är ju så himla härligt att ha mycket bär.
Ja, men du, vad skulle du säga rent procentuellt? Hur mycket odling har du i din trädgård? Hur mycket har ni avsatt för det? Eftersom det är så viktigt för dig.
Ja, men det här med procent säger jag pass på. Jag vet inte hur många procent exakt vi har. Men för vår familj så är det väldigt lagom med det vi har, tycker jag. Mer än så hade vi nog inte mäktat med. Vi har då växthuset där vi odlar en hel del gurkor och tomater som liksom får rama in matplatsen där vi sitter och äter. Så det är väldigt häftigt. De skapar liksom väggen i vårt växthus och så kan man liksom bara skörda direkt till tallriken i växthuset. Sen så har jag en köksträdgård och den är inte heller direkt utanför dörren när jag kommer ut. Men jag ser den när jag står i köket och lagar mat, så har vi ett fönster i köket och det vetter då mot köksträdgården. Så att då kan jag liksom påminnas av vad vi har där ute för grödor som vi kan gå ut och skörda och laga mat på. Mm. Och i köksträdgården så har jag, ska se, vi har 4 stycken pallkragar. Och alla är öppna direkt ner mot marken så att de har liksom en rejäl djup bädd. Och sen så har jag några odlingslådor, 3 odlingslådor som jag byggt på bredd, som har en sån odlingstunnel med plast över. Där jag kan odla lite mer känsliga grödor. Där brukar jag till exempel ha chili och aubergine. Och sen så har jag markbäddar också. Längs med hela husets långsida har jag en odling. Och sen så har jag en annan, man kan den vara 2x2,5. Ja, men det finns ändå plats för en hel del odling. Och sen så har jag massa bäddar också för sommarblommor. Jag testodlar ju väldigt mycket också för New Botanic med både sommarblommor och grönsaker. Så jag behöver ju ha en yta. Men mitt behov är inte att bli självhushållande, utan det blir, så jag blir inget så blir ju inget, och blir det något så woho. Men för dig som har ni vill ju ändå vara självhushållande, där tycker jag det är så spännande, hur tänker ni då, hur mycket yta behöver man för odling när man vill bli självhushållande?
Alltså det är ju, jag har läst någonstans att man egentligen bara behöver
500 kvadratmeter
för en familj på 4 personer. Då får man ju odla smart, att man får odla högt och lågt och brett. Och, alltså att man utnyttjar all yta på den ytan. Mm. Vi hade ju kunnat odla mycket mer effektivt. Men vi vill ju skapa en vacker trädgård att vara i också. Så att därför så odlar vi ju inte upp varenda bit i trädgården. Utan vi har 3000 kvadrat och jag skulle säga att 1000 kvadrat kanske är uppodlat av bärbuskar och trä, fruktträd och eller grönsaksväxter. Då. Och så ett jättestort odlingstunnel. Men vi har ju grönsaker året runt. Men sen så handlar det ju också om en inställning att den där fredagstacosen, den kommer ju inte innehålla tomater i februari, utan den innehåller stekt potatis och smält ost och lite bönor från trädgården som man kryddar med lite goda tacokryddor och sådär. Alltså man får hitta på, man kanske gör guacamole på sina infrysta gröna märgärtor och sådär. Så att vi har mat året runt, men vi äter ju efter säsong helt enkelt. Mm. Och då krävs det ju inte heller så mega stor yta. Men om man...
Så ni köper aldrig grönsaker?
Jo, det är klart vi gör. Alltså vi har ju, blomkål har vi ju inte och sådär. Men rödbetor, gulbete, potatis, lök, rotselleri, morötter. Såna saker har vi ju i jordkällare. Mm. Och sen så fryser vi ju in jättemycket riven squash och alla tomater och chili och alla kryddor och sådär. Men det är klart att man längtar efter den.
Hur fryser ni in tomaterna? Fryser ni liksom in dem i hackarna eller gör ni tomatsås på dem? Eller gör ni hur?
Antingen gör vi tomatsås eller så skollar jag dem, tar av skalen och fryser in dem hela. Man kan ju också bara slänga in dem i frysen. Det är ju inte hela världen. Så att nästa steg där, det är ju att inte vara beroende av frysen utan att... konservera istället. Men jag tänker, du som har barn, alltså nu odlar du ju på större delen av din trädgårdsyta. Mm. Var får barnen plats att leka någonstans? De har ju studsmattan, men behöver de någon gräsmatta och sådär? Hur ska man tänka kring det? För det är ju ett behov som väldigt många har. Väldigt många har ju barn.
Ja, men det som jag tycker liksom blir lite felaktigt i hela det här med barnens behov till lek är ju att det behöver inte bara vara en platt gräsmatta.
Nej.
Alltså en bärlabyrint kan vara lika spännande, om inte mer spännande, för barnen att leka i. Eller Bara man skapar rum i trädgården. Att det blir en spännande trädgård som man kan jaga varandra i. Det måste ju inte vara en platt yta som man kan spela fotboll på. Sen tycker jag också så här. Vi har studsmatta. Då får ni gå till grannarna och spela fotboll. Det går inte att spela fotboll i vår trädgård. För då kommer våra... Mina,
då blir mamma arg.
Då går blommorna sönder. Då kommer allting bryta sönder. Så det har sagt, liksom, vi har studsmatta och så går ni till grannarna och spelar fotboll.
För det är ju jättebra.
Deras barn kommer till oss och hoppar studsmatta. Mm. Så det tycker jag, och det tycker jag generellt, man kan ju prata ihop sig med sina grannar. Alla behöver inte ha exakt samma uppsättning i alla trädgårdar. Utan prata ihop er. Vissa kanske har studsmattan, vissa kanske har en gunga. Någon kanske har då den här gräsmattan för lek som kanske inte har behov av att skapa rum eller odla blommor och ha en sån trädgård.
Mm.
med att prata ihop sig. Sen så finns det ju liksom i många områden också. Vi har ju en park här också. Vad har de för saker där? Och så kan man komplettera. Så att jag tänker bara prata ihop sig med varandra så att inte alla behöver göra exakt samma.
Och sen får man ju inte glömma att man förändras som människa. Barnen blir stora. Det där lekstugan du byggde och slog hammaren på tummen. Den kanske inte används längre. Kan man bygga om den till en hönsgård och ha 3 små höns med tillåtelse från sina grannar såklart.
Höns skulle jag också vilja ha, vill jag bara tillägga. Det är väldigt synkvans. Och jag skulle väldigt gärna vilja ha, som de har på Norrvikens trädgårdar, svarta höns. Och så planterar man en svart, en sån här blodfläder bredvid, black lace. Alltså, jag tycker det är så sjukt snyggt. När man kommer dit och så har de liksom det här svart busken med sina flikiga vackra blad, med sina rosa blomställningar och så går upp runt svarta höns. Love att de har gjort det så konceptuellt kring hönsgården där.
Det är snyggt. Och det är också coolt att, att det är ju en bohuslänsk sort. Alltså den är native till Bohuslän. Så att den är ju inte importerad från något annat land, utan den... Nej, det är så häftigt.
Får jag importera den till Stockholm, tror du?
Ja, det tror jag går bra. men det är ju jättecoolt.
Det är ju verkligen där som du säger, att behoven förändras. Och likväl faktiskt då, om jag nu ska gå tillbaka och prata om det här med studsmatta, så kan ju det också vara ett behov som man har i ganska många år. Och det man kan göra då är ju att man faktiskt kan plantera till exempel en syrenbuskar runt omkring. Och sen när man plockar bort studsmattan så har man helt plötsligt en syrenberså. Men då behöver man ju tänka långsiktigt. Vad vill man i så fall ha den här syrenbersån på sikt?
Mm, en offerplats.
Så att det inte bara blir en offerplats. en cirkel av syren mitt på gräsmattan.
Och sen så varje år när dagen, vad säger jag, när dygnet är som längst, så går man ut där och så har man på sitt nattlinne. Och sen så offrar man till grönsaksgudarna. Du kommer inte använda den så, eller?
Nej, och jag har inte heller planterat syren runt våran studsmatta. Jag har faktiskt bara planterat dit 2 stycken klätterväxter. En vid varje stolpe, den här vitalbaklematisen Paul Farges. För den är ju så otroligt tacksam när den väl liksom börjar växa. Den täcker väldigt mycket. Så jag har liksom byggt några spaljer som jag har spänt fast vid 2 av stolparna till studsmattan. Och så klättrar de där. Och så leder jag upp dem lite grann högst upp på studsmattan. Det trollar absolut inte bort studsmattan. Den är fortfarande där. Men det är också så att vi har inte så stor trädgård. Så våra största och finaste fönster från vardagsrummet vetter rakt ut på studsmattan. Så jag kände att nu måste jag göra någonting. Så då planterade jag det. Och då, det gör ett jättefint jobb på sommaren faktiskt.
Det gör det.
Med fullt med liksom vita blommor. Så jag funderar på från det hållet plantera en till vid andra stolpen också.
Ja, jag har ju sett det och jag tycker att den verkligen trollar bort studsmattan. Och vad som är smart här är ju, just för att du har en liten trädgård så kanske inte du vill bli fast med en syrenhäck där. Eller en syrenbär så mitt i allting. Mm. Så att då är det ju bättre att ta något sånt som inte är så permanent som en klätterväxt.
De kostar ju 249 kronor styck dessutom.
Ja, och de kan...
Det är inte en dyr investering att göra det här.
Och du kan gräva upp den När ungarna har hoppat färdigt så gräver du upp den och sätter den någon annanstans. Alltså om du ska sätta en bokhäck där, alltså det är ju 80 spänn per barrotad planta och sen tar det 4 år innan den ens har täckt, alltså vuxit upp till rätt höjd. Så det är en jättebra lösning som också är snygg.
Men vad roligt att du säger just bok, för jag var inne på att göra en bokhäck. Jag skulle vilja ha en blodbokshäck, det tycker jag.
Åh, oh, gud
men så räknade jag.
Och så en bohuslänsk svart tupp i mitten.
I slutsmattan. Ja, nej men det är också någonting som man vill ringa in. Inte bara tiden utan också vad man faktiskt har för budget.
Oh yes.
Hur jag mycket pengar är du villig att lägga på vår trädgård, Andreas Wilson?
Jag brukar säga att det är tur att vi inte är rika, för att då hade jag ju jobbat ihjäl mig i min trädgård.
Va? Då hade du ju haft någon annan som hjälpte dig med din trädgård.
Ja, okej då. Men jag bara tänker så här att pengarna sätter ju stopp för allt jag kan göra. Så att jag måste ju vänta tills jag har mer pengar, tills jag kan göra nästa projekt. Mm.
Jo, men trädgårdsskötsel, vad har man för behov av trädgårdsskötsel? Och då kan vi prata om vissa saker, och det är ju vattnet till exempel. Behöver man ha något bevattningssystem? Behöver man ha, om man har en liten köksträdgård, kanske man räcker att ha några regnvattenstunnor. Behöver man ha, det som du har pratat om redan lite, kompost? Behöver man ha redskapsförvaring? Alltså allt som rör skötsel av trädgården. Vad har man för behov där?
Man kanske behöver ett litet potting table. Det finns en jättebra beskrivning på hur man bygger en sån själv i min bok, Snickarglädje i trädgården.
Som du också går igenom i din snickarkurs som du brukar hålla.
Just det. Du, vad brukar du göra när du vill slappna av, Nicole? I din trädgård alltså. Inte i ditt sovrum.
Vad jag brukar göra? Eller vad
Ja, men jag kan berätta för dig vad jag brukar göra annars.
Ge mig inspiration.
Ja, men jag och min man Kristoffer, vi har ju ett motto. Jobba hårt, slappa hårt. Så att när man har kört sina 10 timmar i trädgården på lördagen där, så drar man upp några stolar till vårt lilla oljefat och så tänder man en brasa och så öppnar man en alkoholfri öl. Och så har man en liten skål med chips. Och så kommer alla ankorna springande för de vill ha chips. Jag känner inget djur som inte älskar chips.
Måste det vara alkoholfri öl?
Nej, man får ha alkohol också. Självklart får man ha alkohol.
Jag tänkte bara, det hade varit trevligt när jag kommer.
För mig, för att slappna av, så är en brasa jätteviktig. Så vi har till och med 3 eldplatser eller vad man ska säga i trädgården. Så att det finns, om det blåser från fel håll så kan man bara ta den andra platsen.
Smart.
Mm,
det är ju också, då man kommer till att andra typerna av behov. När det kommer kanske till mys eller man kanske har en dröm eller ett behov av att ha ett semesterparadis. Alltså någonstans där man faktiskt kan hitta det här som du säger, slappet och hänget. Så det finns jättemånga som vill skaffa pool till exempel.
Ja, i Drömträdgården, första avsnittet där hos Pernilla och Henrik, så var det ju en riktigt stor pool.
Och den var inte riktigt stor.
Jag tyckte den var ganska stor. Alltså den var inte liten.
Nej, okej, det var en så här standard 3x6 meter, tror jag.
Alltså i Stockholm så har vi... okej då, det var en normal stor pool. Ja. Men just att där var ju de här solstolarna de hade ställt fram. Det bara skrek, kom hit och lägg dig här och vila. Mm. Alltså det var ju underbart.
Men om man då ska ha en pool, då kommer det ju andra behov som man också behöver ringa in. Och det är ju, vad ska man ha pooltekniken? Behöver man kanske ha ett poolhus till? Behöver man ha en utedusch för att kunna duscha av sig? Om man har klor i vattnet till exempel. Man måste ju inte ha klor i vattnet. Det finns ju andra tekniker. Men om man har det då, ska man ha en utedusch. Sådana behov tillkommer ju om man skaffar en pool till exempel.
Ja, men nu har vi ju ringat in ett gäng behov här.
Mm.
Och det är ju en ganska bra början inför nästa avsnitt nummer 2. Och du kan ju berätta lite om vad vi kommer ringa in där.
Ja, då kommer vi prata om platsanalys. Vi kommer ju ta in lite grann dels vad man har för beskaffenhet på tomten. Har man en platt fyrkantig gräsmatta som jag har? Eller har man en kuperad tomt? Vad har man för stil på huset kommer vi kika på. Hur kan det påverka? Och vad har man då liksom för ståndort och förutsättningar för växter att växa? Så vi kommer liksom grotta ner oss mycket mer i liksom platsen. Nu har vi liksom kollat inåt, drömmarna och vad har vi som familj för behov i den här trädgården? Och nu kommer vi mer kolla på vad har vi faktiskt att jobba med.
Nu innan vi avslutar så tänkte jag fråga, vad ska du hitta på i det närmaste? Tiden som kommer nu.
Ja, vi ska ju spela in varannan vecka har vi sagt här. Så att de nästa 2 veckorna så kommer jag sitta mycket vid ritbordet. Jag har massa spännande trädgårdar som jag ska forma här nu. Som ska bli väldigt roligt att kicka igång med. Du då, Linné, vad ska du göra?
Ja, jag ska fortsätta med allt. Alla mina grejer. Inget så specifikt. Just nu ska jag iväg till en 40-årsfest. Och överraska min kära vän Josefin som ville 40.
Gud vad kul. Då kommer du en riktigt rolig kväll framför dig helt enkelt.
Ja, det kommer bli maxat.
Och du Linnea, innan vi avslutar så tänkte jag att vi skulle fira att vi har, inte filmat, men spelat in vårt första avsnitt av vår podd. Och det tänkte jag pratade i början här om gurkgardinen, hur mycket jag älskar den. Så då tänkte jag kan lotta ut en gurkgardin från New Botanic. Wow. Och då kan vi också passa på att se om våran nya mail funkar. Så att skicka ett mail till oss på hej@dixonwilson.se. Så lottar vi ut en av er lyssnare, tidigare lyssnare här, som får en gurkgardin. Så skriv din din adress, namn och adress. Så skickar vi en gurkgardin till en av er. Okej, vi avslutar för nu har Linneas djur kommit och tagit över i hennes poddstudio. Så att, tack för idag och vi hörs nästa gång. Hej då!
Hej då! Alltså hon tog den här mick-muffen. Vi vill tacka Alexander från I skydd av mörkret för vår fina jingel. Vill du följa våran podd kan du göra det på Instagram. Där heter vi Dixon och Wilson. Vill du se våran podd kan du göra det på vår YouTube-kanal Dixon Wilson Podcast.
Och mer information om våran podd finns på www.dixonwilson.se. Och om du vill mejla oss så kan du göra det på hej@dixonwilson.se.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.